Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkomna. Du lyssnar på podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson. Förra veckan så pratade vi ju ingenjörshistoria med Gunnar Wetterberg. Den här veckan så ska vi prata mer modern ingenjörskonst. Nämligen hur och varför man förverkligar sin dröm att bygga världens bästa och snabbaste sportbilar i premiumsegmentet. Vi pratar om bilar som tillverkas i fåtal exemplar som kan accelerera från 0 km timmen till 400 km timmen på drygt 20 sekunder och som har en prislapp på upp till 30 miljoner kronor. Vi tog oss den här veckan till Ängelholm för att träffa Christian von Koenigsegg som sedan 1994 kämpat med att bygga supersnabba sportbilar i världsklass. Vi får bland annat höra Christian berätta om hur allt startade, hur företaget växt till 400 anställda idag, om synen på att ta fram en renodlad elsportbil framöver och vad som händer inom joint ventures med NEVS och framförallt om kampen om att alltid ha den snabbaste bilen och mycket, mycket mer. Häng med! Ja, välkommen till podcasten Allt du behöver veta om ny teknik, Christian von Koenigsegg.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, vi ska väl säga det att vi sitter på ditt relativt nya kontor, på ert huvudkontor här i Ängelholm.
Det stämmer. Vi sitter i vad vi kallar Hangar 3 som är vår nya R&D och Pilot Plant-avdelning. Och där har jag mitt kontor kan man säga, mitt emellan ingenjörerna och teknikerna och mekanikerna och allt som försiggår.
Ja, precis. Du har en stor glasvägg här. Så man tittar ut så är det... vad är det för en grupp? Du sitter med massor med skärmar där borta.
Ja, precis. Så det vi har framför oss här är framförallt mechanical engineering, 3D-CAD, CATIA. Vi ritar komponenter, kolfiberdelar, motordelar och sådana saker. Lite längre ner har vi design. Runt hörnet här sitter mjukvaru- och hårdvaruutveckling. Simulering av aerodynamik och andra flöden och krocksimuleringar och sådana saker. Så att det, man kan säga att det är egentligen hela vår utvecklingsavdelning från A till Ö. Och nedanför på nedervåningen har vi då byggnation av testbilar och förseriebilar.
Mm. Hur många är det ungefär som sitter här uppe då?
Här på ovanvåningen är vi ungefär 100 personer i utvecklingsavdelningen och i själva byggnationen av testbilar och förserbilar vid ungefär 40 personer.
Om jag uppfattar saken rätt så är ni ungefär 400 personer här.
Ja, vi är strax under 400, men vi växer väl med någon person i veckan sådär, så det är väl bara en tidsfråga när vi är förbi 400. Men i huset är vi nog över 400, för vi har också vårt systerföretag Freeval som utvecklar så kallade fria ventiler, och de är lite drygt 20 personer.
Mm. Innan vi börjar prata mer om Koenigsegg och vad ni gör här, så tänkte jag att vi skulle kolla på er bakgrund och liksom vem du är egentligen. Hur föddes ditt intresse för sportbilar?
Alltså jag har fått den frågan genom alla år. Det tog ett tag när jag tyckte att jag hade några bra svar. För det första svaret här är bara, sen jag kan komma ihåg var jag superbilintresserad över att bygga bilar. Men så fick jag följa, men varför då? Var det din familj eller föräldrar eller någonting, eller miljön? Och så, nej, det var det inte. Och sen kom jag väl på vad jag tror är anledningen då. Och jag såg den här Flåklypa Grand Prix, norsk dockfilm som många säkert sett i min ålder, i varje fall från 1976 var den väl. Och det handlar om en cykelreparatör som bygger en superhäftig, helt vild tävlingsbil och slår etablissemanget på fingrarna i någonting som ser ut som något 24 timmars Le Mans-lopp eller någonting sånt där. Och jag var väl en 6-7 år gammal kanske när jag såg den. Och jag tror att när man är i den åldern så är man ju väldigt påverkningsbar på många sätt och vis. Jag hörde någon som sa att upp till 11-12 års ålder är man ganska formbar, och därefter är man den man är. Och jag kommer ihåg att när jag såg den där filmen så fick jag väldigt många aha-upplevelser och tyckte det var det häftigaste jag hade sett. Och min far sa till mig att när vi gick ut ur bion så sa jag att det där är vad jag ska göra när jag ska bli stor. Jag ska bli som den där cykelreparatören. Mm. Och så började jag köpa biltidningar och sådana saker och så vidare. Så jag tror att det är därför helt enkelt.
Om man tittar lite på er hemsida så står det lite så här skrytigt då att du var traktens ohotade mästare på att trimma mopeder.
Jag vet inte om det är något att skryta om.
Men, och sen också att du var liksom, du har varit rätt innovativ i ung ålder. Ett exempel som ni lyfter fram då att du uppfann ett datachip för att lagra musik istället för att lagra musiken på en CD-skiva vid den tiden då. Stämmer det?
Ja, ända sedan jag kan komma ihåg så jag tyckte det var kul att hitta på saker och kanske uppfinna saker om man säger så. Och jag var ju inte någon, jag kunde i och för sig lite dataprogrammering och sådär och förstod, hade byggt någon enkel PC, någon 386 eller något sånt där. Men när jag tittade på en CD, det här var ju någon gång, vad kan det ha varit, kanske 1990, 89, 90, någonting sånt där. Tittar jag på en sån här bärbar CD-spelare, skakar man på den så hackar den, och det har massa mekaniska rörliga delar och så vidare. Och så såg man ju redan då den här Moores lag om datorutveckling och så vidare, så det var inte så svårt att tro att allting kommer bli bättre, även RAM-minnen och såna saker och flashminnen och den biten. Så att jag förstod ju liksom att CD-skivan är ju bara där för att skicka ut ettor och nollor, så har du en motor och en läsare och antiskakmojäng och så vidare. Det vore ju mycket enklare att bara kunna snäppa in någon liten chipsgrej med ettorna och nollorna på, så slipper man alla de där sakerna. Och jag pratade med någon sån här patentombud om det, och de gjorde någon liten lättare sökning, och det fanns väl inte egentligen någonting sånt då. Och i någon form så kan man väl säga kanske att tanken är ju egentligen en MP3-spelare i slutändan, men det jag tänkte var att man knäppte i ur små chip som hade då motsvarande en LP-skiva eller en CD-skiva på sig, så det var ju inte riktigt så avancerat som det blev till slutet, om man ska säga, men att ta bort de mekaniska rörliga delarna från den digitala musiken var jag väl ganska tidig med och tycker var en bra idé då, om man ska säga.
Sen skriver ni också om då att du ska vara egentligen den första som kom på idén till så kallade klickgolvet. Ja. Lägger liksom golv utan hjälp av spik och så vidare.
Eller så här, precis. Och det skulle jag säga är absolut helt sant. Till och med konstigt nog namnet. Och det är jag ska inte säga att det är en lång historia, men jag träffade min nuvarande fru. Jag gick på internationella skolan i Bryssel. Det här var väl, kan det varit 91 kanske, någonting sånt där. Läste IBN, träffade Haldora, min fru, och ja, blev kär och sådär. Och så kom, ja, pratade lite om så här, så berättade han att hennes pappa tillverkade trägolv. Och så var vi hemma i deras hus och han har gjort det här golvet. Och liksom, aha, okej. Okay. Ja, och Hur sätter man ihop det här? Frågar, ja men det, man har not och fjäder. Ja, okej, och glider inte det isär då? Nej, men man kan spika ner det, eller kan man limma ihop det? Okej, men om man limmar ihop det då, sprutar inte upp lim när man trycker ihop det? Jo, då får man torka av det. Ja, men blir inte det kladdigt? Jo, det blir. Men om man vill byta någon planka då? Ja, då får man väl hacka ur det och lägga in. Ja, blir det snyggt då? Nej, inte så ofta. Ja, det här verkar ju lite klumpig lösning tyckte jag. Så jag gick hem på mitt studentrum och tog några så här kard, lite tjockare, baksidan på något anteckningsblock eller något lite tjockare papper. Började klippa ut formet. Det måste finnas något sätt man kan liksom klicka eller låsa ihop det här istället för en massa spikar och lim och sådana saker. Och då kan man ju också lossa det och kanske till och med ta med sig golvet om man flyttar, om man har något mindre rum eller om man vill bara byta ut någon planka, så är det inte så svårt att bara klicka med loss där. Så då ritar jag massa olika former och grejer tills jag kom fram till det som alla vet hur det ser ut idag, att en liten krok som går in under, en liten tunga man böjer ner, och funderar på hur gör man på kortändan då. Och då kommer jag fram till att det behövs ju inte lika avancerat där, det räcker bara att det går uppifrån och ner in i ett spår, för att långändan låser ju kortändan, så då är det enkelt. Och då visar jag de här skisserna och klippdockorna för min svärfar och försökte imponera på honom. Det var väl egentligen det jag försökte imponera på min blivande svärfar. Och så tittar på mig, jaha, vad vet du om trägolv? Jag vet väl ingenting, men jag tyckte det här verkar lite fiffigare kanske än så som man verkar göra idag. Ja, okej. Ja, men har du använt någon dator till att ta fram det här? Nej, det har jag inte, utan jag har papper och penna och klippt och klistrat lite. Så du säger att man hade kunnat uppfinna det här för 100 år sedan kanske? Ja, det hade man kanske kunnat göra, men det verkar ju ändå bättre tyckte jag. Och ja, men jag på mitt företag och andra golfer, vi har ju massa folk som ska utveckla nya saker hela tiden och de har inte kommit på det här. Nej, det må väl vara, men jag blev nästan lite irriterad liksom och sa, ja men nu, du kan ju själv prova den här pappersgrejen, det funkar. Varför ska man inte kunna göra det på trägolvet då? Och då sa han att, jo men det kanske är svårt att fräsa det här och det kanske spricker där lite tungt. Ja, det kanske det gör, så jag, det vet jag. Jag vet inte om det är svårt att fräsa och det är mycket mer att det spricker, men då kan man säkert förfina det tyckte jag. Så han var inte särskilt intresserad, tyckte väl jag var någon pojkspoling som inte skulle lägga mig i. Och då gick jag till, lite irriterad, så igen gjorde en sån lättare patentundersökning, det fanns ingenting. Åkte runt lite till andra svenska golvtillverkare. Det här var i Belgien jag bodde, men jag var hemma ibland. Och så åkte jag runt till 2-3 svenska golvtillverkare, bland annat Golvabia. Och visade upp det här och de sa, ja vi vet inte. Och de tittade på det, det hände ingenting. Och sen släppte jag det där. Och det här var typ 1990 eller 91 eller så. Och sen började jag med bilen 92 och så tänkte jag inte mer på det här. Och sen 95 så skulle jag gå in i en hardware store i Olofström som det var då. Och så stod det ett stånd mitt på golvet. Jag kommer inte ihåg vad det var för något märke, men så stod det nya klickgolvet med exakt som bild jag ritade och allting. Och samma namn som jag kallade det för till och med. Och då ringde jag upp min svärfar och sa, har du sett det här eller? Ja, jo, jag vet, jag såg det för nästan ett år sedan, men jag vill inte säga det till dig för att...
Okej, det var inte han som hade snott det.
Nej, precis. Och vad tror du? Ja, jo, jag måste väl också börja ta licens nu på sådär. Ja, men det är ju min idé, så varför skulle du betala licens till någon annan? Och då ringde jag upp den patentfirma som jag hade varit i kontakt med. Och då kollade de upp då att hade jag klagat ett halvår tidigare så hade det någon sån här preskriptionstid eller någonting. Jag tror de hade tagit patent 94 eller någonting sånt där. Och det är en preskriptionstid på en 2 år med ett patent och det syns, och jag hade ju bara missat det. Så det de sa var, du kan alltid titulera dig uppfinnare för att du har ju massa vittnen du har visat för företag, men tyvärr har du inte klagat i tid nog då, så att det är inte någonting vi kan göra på så. Jag vet inte om det, hur väl det stämmer idag eller inte när man vet lite mer, men och det visade sig att ett svenskt-norskt företag och ett belgiskt företag hade tagit samma patent samtidigt. Jag var i Belgien och jag var i Sverige. Och de slogs om de här rättigheterna under 5-6 år tills de förlikade sig att ja, men vi bara delar på det. För jag antar att bägge hade lite svårt att egentligen beskriva hur de hade uppfunnit det här och vem som hade gjort det, i min misstanke då. Så de delar på det, och det belgiska företaget såldes till... Och det var ett väldigt litet företag innan de hade det patentet. Det såldes till amerikanskt företag som heter Formica i början på 2000-talet för någon miljard eller något sånt där. Så, att, ja, så var det med det. Det var en lång historia kanske.
Det bygger otroligt snabba och dyra bilar här. Har du alltid haft någon så här inneboende need for speed?
Lite grann kanske. Kanske började med trimmade mopeder, sen har jag haft lite roliga små snabba båtar som jag utvecklade och förfinade som tonåring. Och sen har jag alltid gillat sportbilar. Men det finns ju väl ett fartintresse. Men det är väl mer sådär prestanda och känsla mer än direkt absolut. Fart är ju relativt. Mm. Åker man på ett flygfält utan några träd så känns ju det i 300 långsammare än 70 på en smal landsväg i en trädallé. Liksom. Så att fart i sig är ju inget konkret på det sättet, utan det är ju bara i relation till omgivningen.
Men när du grundade Koenigsegg då 1994, då var väl hela syftet att bygga världens snabbaste, bästa och häftigaste sportbil?
Både ja och nej. Inte snabbaste, för det trodde jag inte. Det fanns ju inte på kartan riktigt, utan det var att jag trodde jag kunde bygga en bil som stack ut och som var intressant och spännande på ett sätt som var lite annorlunda än det som fanns där ute. Men sen när vi åkte till Volvos vindtunnel och såg att vi hade på första prototypen under 0,30 i CD-värde och vi började räkna på effekt och så vidare, så oj, det här kommer ju kunna gå riktigt, riktigt fort. Och då föddes väl idén lite grann att kanske det är någonting att sikta på då, att göra världens snabbaste sportbil också, så att vi får uppmärksamhet och syns så vi kan hitta kunder. Mm. Så jag skulle säga det är ju mer än hela den här toppfartsgrejen är ju mer än visa vad vi kan ur teknologi och kontrollperspektiv, mer än att vi tycker alla kunderna borde köra 500 km i timmen.
Du har ju tidigare sagt att den som är snabbast i 400 km i timmen, den vinner.
Precis, det är väl lite vår nya mantra ska jag säga. Att 400 är ju fortare vad någon behöver köra och borde köra kanske. Och om man då optimerar bilen upp till den farten så kan du ha kortare utväxling. Du kan ha annan aerodynamik och större luftintag för bättre kylning och såna här saker som gör bilen bättre, till en bättre sportbil i lägre fart. Så väljer du att det är fort nog så kan du optimera bilen i det spannet istället för ett större spann, och då blir de andra delarna bättre skulle jag säga. Och med regeran då, som jag börjar säga det här, så har vi bara en växel och vi varvar ut vid 412 eller någonting sånt. Och vi är snabbast av alla bilar med eller utan växlar upp till 400 km i timmen.
Mm. Hur ser en typisk köpare ut utav de här bilarna?
Ja, alltså vi säljer över hela världen. Vi certifierar bilarna över hela världen, vilket är ovanligt för så låga volymer så att säga. Nummer ett, de är ju väldigt bilintresserade. Nummer två, då måste jag självklart ganska mycket pengar, för att det är ju inga billiga grejer.
Vi kanske ska ta det på en gång då. Hur mycket kostar en bil här?
Det beror lite på vad det är för modell och utrustning och så vidare. Men om vi tar det historiska spannet kan man säga att 2002 när vi levererade den första CS8S, så är min minnesbild att priset ut var 380 000 euro. Vilket vid den tidpunkten var extremt dyrt. Men vi räknade ut att vi måste ta så här mycket, för att annars så kommer vi aldrig överleva. Och den har och kan göra saker och är mer handbyggd och specialbyggd än de billigare bilarna som är mer serieproducerade. Så att vi får försöka. Och det gick ju att hitta några kunder på det. Men det kändes så otroligt. Det är ju en massa pengar fortfarande idag såklart. Det är ju jättedyrt för en bil även i dagsläget. Men inte min vildaste fantasi skulle jag ha trott att marknaden skulle ha dragit åt det hållet den har gjort. Och då skulle jag säga så här, det är inte så mycket Koenigsegg som har skapat här, utan det är ju Bugatti och Pagani och kunderna och andra tillverkare. Men det finns inte så många i den här nischen. Men det är kunderna framförallt som jag vill ha mer, jag vill ha det special, jag vill ha ditten och datten. Och så frågar man, kan vi få en special aerodynamik, sån här lösning? Ja, det blir nog väldigt, väldigt dyrt att ta fram i ett stycke. Ja, hur dyrt? Ja, det blir nog för dyrt. Ja, men kan du räkna? Och så går vi hem och räknar och tänkte, det här blir alldeles för dyrt, men ska vi göra det får vi ta det här. Och så säger man, ja men då vill de ha det ändå. Så det är liksom inte så mycket att vi driver upp det, utan det är marknaden och konkurrenterna och allting. Och specifikationen kräver det här priset. Det är inte att vi tjänar 5 gånger upp på en bil, liksom att det kostar ganska lite att göra och sen säljer vi den för massa pengar, utan det kostar ju bara lite mindre att utveckla och producera än vad vi säljer den för. Mm. Det är bara att titta på våra resultat. Vi har hyfsat okej resultat som ja, andra företag som omsätter ungefär samma mängd pengar. Så att det är vad det kostar helt enkelt. Men för att säga vad det är då, det är ju ja, uppåt 30 miljoner kronor idag.
Det är ju dyra bilar.
Det får man ju säga.
Men innan vi träffades här idag så fick jag en jättefin genomgång av er produktion och fick liksom se det liksom i närbild så att säga, hur det går till. Och det är ju slående då hur mycket handarbete som det krävs för att bygga en utav era bilar.
Så är det.
Och hur mycket polering och det är...
Ja, bara så, om man säger så, sånt man inte tänker på, polering. Så om vi tar till exempel aluminiumdelar i inredningen, så först så ja, ritar vi dem såklart och sen fräser vi ut dem i någon CNC-maskin och då kommer det ju alltid med lite sån här, hur fint man än fräser får man ju alltid några liksom små rillor och sådär. Så då handpoleras det bort tills det blir högbrant, så skickar vi iväg det på ytbehandling, till exempel DLC-coating. Så kommer de tillbaka, så polerar vi det igen. Så bara på aluminiumdelar i inredning så är det flera hundra timmar handpolering. Mm. Pedalställ eller ja, instrument eller luftutblås eller vad det är. Sen hela karossen är samma sak. Fälgar, chassidetaljer, det är tusentals timmar bara i polering.
Varför valde du den här strategin att utveckla och producera så mycket själv i fabrik?
Från början var det ju för att de stora etablerade underleverantörerna i bilindustrin mer eller mindre fnös åt oss när vi ringde upp och ville ha hjälp. Om vi tar, ja, man kan tänka sig stora elektronikleverantörer eller allmänt bilindustrins större leverantörer. Vi är för små och då väljer de att tjäna pengar på uppstartskostnader om det är låg volym, höga priser per delar och sen kanske 100 miljoner uppstartskostnad för någon bromsattirall eller någonting sånt där, och det går ju inte. Och då sa vi att okej, hur gör vi det här? Vi vill prova att göra något själva då. Så, ja, men det gick ju bra, ja, men det blir till och med bättre. Och så gör man det om och om igen. Nu är det inte så mycket att vi gör det för att vi kanske inte har råd eller att de inte vet vilka vi är och inte kanske skulle kunna göra det. Och bilindustrin har också ändrats mycket de senaste 10 åren. Förut fanns det ju bara stora bilföretag. Nu finns ju massa uppstarts elföretag och sånt som inte fanns, elbilsföretag som inte fanns förut. Så det är lite annorlunda. Men vi har blivit vana att göra saker till själva och att det funkar. Vi har en avdelning som ritar och designar kretskort och elektronik och kabelhärvor och mjukvaror. Så ja, när de är färdiga med något, då ska vi fylla på med något annat. Så att, då gör vi det själva istället. Mm. Helt enkelt.
Och ni använder ju mycket lokal, alltså runt omkring Ängelholm så använder ni liksom andra företag som hjälper er att göra ordning där.
Absolut, vi har alla möjliga små företag, allt ifrån före detta duktiga anställda som kanske har typ hot rods firmor och sånt som får hjälpa till med lite saker till... ja, till fräsfirmor, svetsfirmor, plåtbockning, ja, lackering även. Vi gör mycket inhouse men vi lägger också ut lokalt. Mm. Så vidare, så.
En sak som ni håller fast under hela den här tiden är ju att arbeta med V8-motorerna och inte kliva uppåt. Hur kommer det
sig? Jag har ju snarare klivit neråt då.
Ja, precis.
med gemeran. Och när vi började med V8 så... För det första hade vi inte så himla mycket att välja på. Och för andra så är det ju ett kompakt format som det går ut mycket effekt ur. Och i vår industri var vi väl tidigare där med någon typ av downsizing kan man säga jämfört med våra V12s konkurrenter som de flesta var. Nu är ju bilden helt annorlunda. Nu håller ju till exempel AMG på att ta fram en konkurrent till oss med en 1,6 liters V6 Formel 1-motor. Så nu är ju världsbilden... tillåter ju mycket mer flexibilitet i vilda idéer om effektivitet och dans. Alltså det måste inte bara vara en V12 för att alla hade V12. Men vi bröt lite mönstret och ja, blev kanske lite ifrågasatta för i början av vissa som traditionella typer av kunder kanske. Och sen när vi började få ut mer och mer effekt och mer funktion och kunde till och med göra den här flexfuel-lösningarna då, där vi kunde vara grönare och sätta prestandarekord runt banor och toppfart och så vidare och ge en upplevelse som väl matchade förväntningar eller överskred dem, så blev det liksom ingen issue av det. Och det var därför också vi vågade ta det här ganska stora steget att gå till en trecylindrig motor i en extremt exklusiv bil då, vilket kanske inte så många andra företag hade vågat, men det gjorde vi i varje fall så.
Mm. Skulle du kunna tänka att sälja era motorer och teknik till någon annan som vill börja bygga en sportbil?
Absolut. Och vi har haft lite sådana diskussioner med vissa företag. Och det finns ju inte så himla många att etablera, om man säger så. Sen kan det ju komma nya uppstarts och så vidare som kan vara intresserade. Men vi är öppna för egentligen all teknologiförsäljning. Och vi har lite affärer på gång och jobbar med sådär. Så att ja, men det är väl svaret, det är väl bara ja på det.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag tänkte att vi skulle gå igenom de bilmodellerna som du har lanserat, eller ni har lanserat då, de senaste 10 åren. Där vi börjar med den Ageran som kom 2010.
Ja.
Vad säger du om den?
Det är ju en otroligt härlig och häftig Koenigsegg-bil som namnet kom ifrån att vi introducerade CCX-en 2006 och den var ju en vidareutveckling på CCR-en som var en vidareutveckling på CC8S-en, och Ageran är i och för sig i sin tur också en vidareutveckling på CCX och CCXR, men vi kände väl att det var dags att ta ett lite större kliv och det var tid att agera. Och därifrån kom namnet. Och den här Agera-modellen la ju grunden till både One-to-One och sen Agera RS, som båda har ju verkligen varit milstolpar för prestanda och ja, tekniska lösningar och så vidare, inte bara för oss men också inom industrin. Vi höjde verkligen ribban på vad man kunde göra med dem.
Vad lärde du under tiden med utvecklingen av Agera?
För det första var väl kan jag säga att den grunden i vår bil med hjulgeometrier och layout och det modulära chassit och så vidare som vi påbörjade redan på 90-talet som blev CC8S, att det fortfarande var ett konkurrenskraftigt sätt att göra det på. Så vi bröt liksom inte bort det, utan men samtidigt att det går att förfina saker och ting nästan till i det oändliga och få stora skillnader. Så att Ja, det var väl egentligen det jag skulle säga. Och sen när vi tar one-to-one som är ju en förfining av det här också, där vi lyckades sänka vikten ganska mycket och öka motoreffekten. Och vi sänkte egentligen vikten med vad det nu var, över 100 kilo, genom att bara peta lite överallt. Lite kortare skruv, där kunde man göra lite tunnare, där kunde man borra ett litet hål, här kunde vi byta till lite annan kolfiber, lätta vevstaken lite, bara små saker överallt. Resulterar i 100 kilo. Och det var ju inte att de andra bilarna var klumpigt konstruerade. Men när man har något att utgå ifrån så går det alltid att förfina.
Och sen kom då Jeskon 2019.
Ja, jag kan säga, efter Agera var det ju regerande.
Precis.
Innan Jeskon, vi ska ta den. Och den är ju kanske det mest radikala modellbytet vi har gjort. I och med att vi tog bort växlarna ur sportbilen, om man säger så. Det var ju ingenting som de bad om. Utan det kom ju sig att jag har varit fascinerad av elbilar och kört Tesla sedan ganska länge tillbaka, 2013, 2012 kanske. Och började förstå hur den här direkta elektriska feedbacken, hur spännande, kul och effektivt det är jämfört med att växla, öppna trottel, vänta, kanske fylla med turbo och sen köra om. Utan att man tänker köra om så har man redan gjort det. För det finns ingen lag. Effekten från däcken till marken är synaptiskt kopplad till din tanke. Och det gör att man inte ens saknar växlar när man får den sammankoppling mellan tanke och bil och väg. Och så börjar jag tänka, hur kan jag få det här in i våra bilar utan att ta bort det de är? Och nackdelen med de här elbilarna, framförallt de lite snabbare och större, är att de är väldigt tunga på grund av batterierna måste vara tunga. Så hur kan vi göra det här, den här känslan med ett häftigt ljud och mycket lägre vikt? Och så börjar vi spåna då på olika lösningar, kom fram med Koenigsegg Direct Drive som jag patenterat, som gör att du får den här direkta elektriska kopplingen med ett vrål, med längre range än en elbil av samma vikt eller mycket tyngre. Och i och med att de också är flexfuel då, så, och hybrider med regenerering och så vidare, så är de också väldigt miljövänliga. Men du får ljudet och mycket lägre vikt än en elbil idag.
Hur viktigt är ljudet?
Jag skulle säga för en vanlig bil absolut inte alls. Jag menar, det är många som åker runt i dieselbilar som låter bara illa och tycker det är okej. Och då är det ju trevligare istället är tyst. Eller om du kanske åker en lyxigare BMW eller Mercedes har någon större karaktär, eller till och med en Rolls Royce, där hör du ju inte motorn. Så att för vanliga bilar eller lyxbilar så är det ju helt oviktigt. För sportbilar är det lite mer viktigt skulle jag säga. Det kommer ju finnas, det finns redan idag, det kommer finnas många fler rena elbilar som sportbilar. Det är ju ingen snack om den saken, men det kommer nog också finnas utrymme, tror vi i varje fall, för rena förbränningsmotorbilar som går på förnyelsebart bränsle, som kan regenerera bromsenergin och som därmed också kan ha ett häftigt ljud. Och än så länge så skulle jag säga att den kombinationen blir sportigare än en ren elbil, i varje fall om du vill åka någon form av sträcka, för att batterierna är fortfarande så tunga idag att det blir tyngre än någonting som är krångligare men lättare, vilket är en effektiv hybrid då. Mm. Längre fram så kommer det där säkert förändras, att det blir svårare och svårare att slå vikten, men i den överskådningsbara framtiden så kan du nog få bättre prestanda om du komplicerar det med hjälp av att blanda ihop det då.
Ska vi prata lite om Jesko då, som är namngiven efter din pappa?
Det stämmer.
Varför då?
Ja, varför är bilen nämnd efter min far? Ja, för det första så tänkte vi då, vad ska den heta? Och så började vi spåna. Och man kan säga, på 90-talet, jag startade Koenigsegg 94, satte igång och jobba. Hade en idé om att ta fram en prototyp på ett år. Det tog 2 år och de pengarna jag hade skrapat ihop på mitt företagande innan dess. Jag satte igång Koenigsegg när jag var 22 år, men jag startade mitt första företag när jag var 19 år. Och köpa och sälja egentligen det någon ville ha som jag kunde tjäna några pengar på. Det var alltid mellan plastpåsar, kycklingar, pennor. Om jag kunde göra någon bra deal och sälja det för lite mer och tjäna lite pengar. Med målet att kunna en dag bygga bilar med resultatet så att säga. Och 3 år senare satte jag igång med bilprojektet. Och efter ja, ungefär ett år så märkte jag att det tog längre tid och var dyrare och min kassa hade sinat ganska rejält. Och min far hade då sålt sin del av det företaget han var del i som höll på med industriklimatautomation. Och ja, vi pratade lite. Han var ju från början ganska skeptisk till det. Alltså, det går väl inte att bygga bil, hur ska det gå? Men pratade lite, blev lite intresserad. Men jag kan väl hjälpa dig en liten stund. Jag har lite tid över innan jag vet vad jag ska göra. Så kanske kan jag hjälpa dig något halvår eller år eller så. Så kan jag ge dig ett litet bridge loan för att komma vidare. Det blev ju då 5 år istället ungefär. Och ett ganska mycket längre bridge loan som... Ja, sträckte hans kassa betydligt längre än man hade hoppats, eller man ska säga, innan vi så att säga gick vidare. Och den där perioden jobbade vi väldigt tätt ihop. Och ja, man vet ju aldrig hur det hade löst sig annars eller inte, men i varje fall så var det ju en jättestor hjälp. Och det ja, var det som hjälpte oss att komma vidare också. Så att tyckte det var kul då att kunna på hans 80-års år då, han fyllde 80 år också när vi presenterade Jess, kunna få nämna bilen, döpa bilen efter honom.
Och hur många exemplar kommer ni tillverka av den?
Vi gör 125 stycken.
Hur är det egentligen att jobba med att ni 125 stycken, sen så är det stopp?
Det där är ju så himla svårt. Och den här industrin har ju blivit så att det är egentligen, när det kostar så här pass mycket som det gör, så kräver marknaden, skulle jag vilja säga, begränsade upplagor. Och hur stor ska man då göra? Om man räknar ut ett business case, så det här blir ganska bra. Och det är ju mer, vi gjorde regeran i 80, eller gör regeran i 80 exemplar. Och det när vi sa det kommer, ska vi säga 50 eller 60? Ja, men vi provar 80. Och så gick det vägen och vi sålde slut. Och sen var det många fler som ville ha igen. Så den här gången säger vi 125 då. I eftertankens kranka blekhet så skulle vi kanske ha sagt lite fler. Men det är ju det som gör kunderna glada också. Att de ser att det är massor är fel ord, men att det är många fler som vill ha men som inte kan få. Det är ju inte dåligt antagligen för andrahandsvärdet och ger ju en känsla av att man har något som ingen annan har. Vilket också tror jag är en viktig aspekt. Så helt klart ska man ju alltid sätta upplagan till mindre än vad marknaden är, än tvärtom. Men helst kanske för bolagets skull ska man inte sätta det för lågt. För att vi måste utveckla en ny bil efter till dyr kostnad. Så att, men det blev 125 och det sålde vi slut på betydligt fortare än vad vi hade trott. Och sätter igång och börjar leverera bilar nästa år. Så.
Och den är inte elektrifierad alls?
Nej, det är ju lite lustigt då. Så ja. Att, den är kan man säga motsatsen till regeran. Regeran är ju det ultimata teknikmixen och vad kan man göra utan växlar och vilken häftig upplevelse det är. Regeran var faktiskt världens första 800 volts serieproducerad bil, om man säger så. Väldigt liten serie förstås, men det är ju fullt certifierad. Man kan säga världens första certifierad 800 volts bil. Jag vet att Porsche har sagt att den här Taycan är det, men vi var ju faktiskt 3 år före dem. Även om det är en hybrid så är det ändå 800 volts system i den. Så det var ju väldigt stort genombrott och komplicerat att vara först i världen med det. Men det har funkat bra. Men Jeskon är lite på något sätt en antidote igen. Mm. Regeran är ju en GT-vagn, en otroligt högpresterande GT-vagn. Man sitter väldigt bekvämt, det är ganska tyst, eller ja, i varje fall inte så högljutt. Och sen har du enorm prestanda direkt synaptiskt kopplat. Medans Jeskon är ju en, ja, vad ska man jämföra med, jag vet inte, det känns ju som en GT-vagn som har trillat av Le Mans. Den är lätt, den är agil, den har 1000 kilo downforce, växlar 9 växlar blixtsnabbt och också en växellåda vi själva har utvecklat från scratch med ganska många patent. Minst lika revolutionerande som att inte ha någon växel är att få ut 9 växlar ur 6 växlar. Mm. Som vi har compound funktion på. Och jag var faktiskt precis ute och körde den idag innan jag kom hit och på vårt flygfält, och det är helt sanslös bil. Och hänger också ihop med en ny däcksgeneration från Michelin. Cup R-däck är ungefär, ja, 15-20% mer prestanda än Cup-däck som är 15-20% mer prestanda än vanliga Michelin-däck. Så att bilen utsätter de nya däcken för en match och däcken utsätter de nya bilen för en match. Allt det där hänger liksom ihop. Men det ena funkar inte utan det andra.
Om vi ska sätta däcken i relation till en vanlig bilköpare som kanske köper nya däck för 1500 kronor styck, vad betalar du?
Ja, det är betydligt mer. Men det här är ju... Även när Michelin ibland utvecklar däck speciellt åt oss, vilket faktiskt har hänt, så säljs de i de dimensionerna över disk till vem som helst som ett standarddäck av den typen, fast det är utvecklat åt Koenigsegg då, för då behöver inte vi betala så mycket. Men jag skulle säga att det är under 10 000 per däck i varje fall. Så att det är inte så blodigt.
Och sen då Gemeran här då, som, då går ni, återgår ni till att gör en hybrid.
Ja, precis. Och där har vi då tagit alla lärdomar från regeran. Packat om det lite grann med ett annat syfte.
Och den är dessutom fyrsitsig.
Fyrsitsig och fyrhjulsdriven också. Så att man kan säga, tittar man på regeran så har den merparten av effekten från förbränningsmotorn. Och men ändå mycket ifrån de tre elmotorerna som finns i bilen. Här är det tvärtom. Här är lite mer effektuttag, men vi har bytt plats på det, om man säger så. Så det är mer elektrifiering och mindre förbränningsmotor. Och sen är det fyrsitsig och fyrhjulsdriven.
Det är bra att du säger det, för att om man tittar då på svensk fordonsutveckling så, eller inom elektrisk mobilitet, så har vi ju en del intressanta företag som har poppat upp senaste tiden, som Cake inom motorcyklar, vi har Candela Speedboats och X-Shore. Men även Polestar kanske vi skulle kunna räkna dit.
Absolut.
Vad hamnar ni, vill ni vara i den här genren?
Menar du elbilsgenren eller?
Ja, precis, elbils.
Man kan ju säga så här, tar vi bort förbränningsmotorn och Gemeran, då har vi ju fortfarande 1200 hästkrafter och fyrhjulsdrift ändå. Och den platsen som avgassystem och bensintank och motor tar kan man ju fylla upp med ytterligare 60-70 kilowattimmar batteri, och så kan man ändra celltypen på resten, så har du säkert 130 kilowattimmar bil med 1200 hästkrafter som då väger 300 kilo mer. Så jag skulle säga egentligen är det ju samma sak, fast lättare batteri och förbränningsmotor som kompenserar. Och då kan man ju diskutera och tycka, ja men det är ju bättre med ren eldrift. Ja, kanske. Det krävs ju en hel del råmaterial för att ta fram batterierna. Du släpar runt på massa onödig vikt. Och kör du till exempel på vulkanol, och det här är ju också en plug-in hybrid, så du kan ju ladda 70 km från väggen, och sen kan du köra på vulkanol, vilket är egentligen bara ren metanol, men som kommer då från återvunnen CO2 från vulkaner som annars hade bara sprutat ut. Och du kör hit den här vulkanolen på ett fraktfartyg som går på vulkanol, med en lastbil som går på vulkanol, som du sen häller ner den här vätskan i någon bensinmack och som vi sen tankar på, så vet jag inte om vi förpestar miljön mer eller mindre än en ren elbil egentligen. Och vi har ju gått i gemeran har vi gått långt förbi vad lagarna kräver för partikelrening och sådana här saker, så vi har ju dubbla partikelfilter, katalysatorer, sen har vi också free valve då, som vi har utvecklat under många år, som gör att förbränningen hamnar ju på en helt fantastisk nivå. CO2 blir ju då i teorin neutralt. Och i en smutsig miljö, skulle jag säga, om du har mycket kolkraftverk och så vidare runt omkring som blåser in, så kan vi rena luften med hjälp av förbränningsmotorn om det är smutsigt ute. Är det helt alpluft bara, så förbättrar vi väl inte, men vi försämrar nog inte något särskilt heller. Så vi brukar skämta och säga att kör runt i Peking så kan vi rena luften från alla elbilar som går på kolkraftverk. Men, men det är ju lite larvigt. Men jag skulle säga det är lätt att blanda ihop det här med föroreningar och CO2. Det är två olika saker. CO2 är ju växthusgas och inte en förorening i sig. Det blir problem för planeten. Sen har de lokala föroreningarna då, som sprutar ut skit i avgasröret, som påverkar mest människor negativt då kanske. Och med dagens teknologi, partikelfilter, katalysatorer, framförallt när du kör på en alkohol, så är det ju försumbart den lokala miljöpåverkan. Och då kan du inte mer titta på helhetsbilden av cradle to grave, råmaterial och sådana saker. Och framförallt I lågvolymsproducerade sportbilar har det ju ännu mindre betydelse såklart om det är någon skillnad eller inte.
Hur mycket diskuteras den här typen av frågor internt här?
Mycket. Man kan säga så här. Oavsett vad vi hade haft för framdrift i våra bilar, så i och med att vi tillverkar så få så har vi ju ingen större impact på det hela. Men vi ser det mer ur ett holistiskt perspektiv, att våra kunder ska kunna ha ett gott samvete. Vi ska kunna ha ett gott samvete. Och hittar vi på smarta grejer som går att producera i större volymer som skulle kunna hjälpa andra biltillverkare eller fordonstillverkare, så ser vi ju det som dels som en sidobusiness och dels som en större nytta av det vi gör, att det kan komma ut någonting mer utav det än bara sportbilar kanske.
Hur upplever du att er interna kunskap kring just elektrifiering är idag?
Alltså den är ju extremt hög. Jag skulle tro nästan till världsledande bland biltillverkare i och med att vi utvecklar mycket av komponenterna själva. Om vi tar batteriet till Regeran, så samutvecklade vi det tillsammans med Rimac minst lika mycket här som där. Vi jobbar även på utveckling av på invertersidan och förbättrar dem väldigt mycket med elmotorer, där vår kunskap och feedback har gått rakt in i produktionen av de här motorerna vi använder, och vi håller även på att utveckla mer in-house på alla de här områdena.
Det har ju pratats otroligt mycket om självkörande bilar de senaste åren. Det har mattats av lite det senaste året, skulle jag nog påstå.
Ja, det var väl lite svårare än vad många hoppades kanske.
Ja, är det här någonting som du liksom har tittat på, eller ni har tittat på och funderat på? Hur...
Vi har en liten avdelning av några få personer som jobbar med det här. Mm. Vi har väl varit lite försiktigare, och Gemeran är den första bilen vi bygger som kommer ha någon form av, självkörning är fel ord, men man kan säga ADAS 2.5. Och det betyder ju ungefär där Tesla är idag, innan de tar sina större steg som de påstår de ska ta då. Det vill säga att det kan köra själv på motorväg med att du sitter och håller koll då. Det här gör vi tillsammans med några olika företag, mjukvaru- och hårdvaruföretag, sensorföretag, men vi syr ihop säcken här och står för en del av mjukvaran och integreringen. Och jag personligen tror väl att utöver Tesla, som kanske håller sina grejer till sig själva, så tror jag det kommer bli lite, jag skulle säga att Tesla kommer bli Apple. De har sin hårdvara och mjukvara och utvecklar sin egen sitt eget system så att säga, och sen kommer det bli någon som blir Android, som passar då, om du har en bil med den kameran eller den hårdvaran ditt och datten, så konfigurerar du din Android-lösning så den passar. Så jag tror det kommer bli lite grann alla de här, många av de här små startupperna och så vidare kommer antingen köpas upp eller försvinna, så blir det en eller två, tre stora spelare där man tar en licens och så justerar man den till sin bils lösning då. Så vi har väl känt att det kanske inte riktigt är där vi ska lägga vårt fulla fokus på att försöka gå i bräschen där. Utan att vi tar lite grann status quo-teknologi och förfinare och försöker göra något klurigt med det snarare än att gå först.
Mm. Nefs köpte ju en femtedel av Koenigseggs och ni bildade ett joint venture.
Ungefär så kan man säga, ja, precis.
Om man skulle säga helt så att det stämmer helt.
Ja, precis. Så vi har ju ett så kallat joint venture-företag tillsammans. Där de är majoritetsägare och vi är minoritetsägare, som står för utvecklingen av Gemeran. Gemeran är ju fullt ut en Koenigsegg. Vi står för utvecklingen här, men finansiellt så är det på det sättet. Och när vi får in pengar så delar vi upp det på det sättet så att säga. Och sen har de också investerat i Koenigseggs moderbolag Alpras 5% än så länge. Så att där är vi. Och det är ju spännande. Så det möjliggjorde ju att vi kunde ta fram den här Gemeran fortare än annars. Och att vi också får vara med i ett lite större sammanhang och titta på kan vi säga, Evergrande och Nevs bilutvecklingssida och se om vi kan hjälpa till med lite saker där. Så.
Man blir ju väldigt nyfiken. Kommer det komma billigare modeller via det här samarbetet?
Man kan ju säga att Gemeran är ju Billig är ju fel ord när en bil kostar 15 miljoner plus moms, men det går liksom inte ihop riktigt. Men det är ju lite grann en reboot ändå i prissättningen, med att det är hälften av en Jesko till exempel. Mm. Så att, och den heter ju Gemera, så man får ju lite mer, man får ju två stolar till och lite mer bagageutrymme och så vidare. Och det möjliggörs ju av de högre volymerna. Och de högre volymerna är ju då först, ja, Gemeran är ju en serie på 300 bilar. Så det är det högsta vi någonsin har gjort. Och därmed kan vi få lite mer synergieffekter, och vi streamlinar och tar in lite kompetens på volym, ja, från individer och företag som är vana vid lite större volymer, även om det är små.
Men för att få en bil då, från att man lägger beställningen till att man kan komma och hämta den, eller få den hemflugen, eller hemkörd kanske till och med.
Det beror på lite grann, ja. Precis.
Så hörde jag att det var mellan 8-10 månaders leveranstid.
Det är väl det mest optimistiska scenariot, skulle jag säga. På Gemeran är det ju mer. Vi börjar ju produktionen någon gång, får precis mitten 2022. Och vi räknar väl med, ja, 2022, det blir bara max ett halvår. Det blir kanske en, ja, i bästa fall 30-40 bilar ut då kanske. Och sen förhoppningsvis uppåt 100 per år. Så det blir liksom 2,5-3 års produktionstid för att få ut de där bilarna. Början någon gång mitten 2022. Så att det är ju betydligt längre än 10 månader.
Jag tänkte kolla med dig. Om vi träffas här om 5 år igen, vad kommer du berätta för mig då?
Oj, 5 år. Jag ska säga så här. Folk frågar ibland så här, hur stora vill ni bli och hur fort ska ni växa och så vidare. Jag brukar svara så här att det naturliga stadiet för ett företag är antingen att växa eller att krympa. Det är väldigt svårt för ett företag bara att vara detsamma. Ja, är man en korvkiosk på en given plats och stan inte växer, kanske man kan behålla samma affärsidé rakt av hela tiden möjligtvis, eller något liknande. Men jag tror i en konkurrensutsatt situation som vi befinner oss i, så antingen växer man eller så krymper man. Och om jag måste välja mellan de två, här har vi motordynor förresten. Om man måste välja mellan de två, då väljer jag hellre att växa. Hur fort spelar inte så stor roll. Jag har inte personligen någon ambition att växa jättefort. Jag ser inget mervärde i det, om det ökar risken drastiskt. Utan hellre växa än att krympa. Och måste vi växa fort för att marknaden kräver det, eller ska vi säga regelverket blir så tungrot och komplicerat att vi måste ha högre volym, ja, då får vi väl växa lite snabbare den anledningen, om marknaden accepterar det. Men det handlar mer om att hellre växa än att krympa. Och därav hoppas jag ju att vi är ett lite större företag om 5 år än vad vi är idag. Hur mycket? Svårt att säga. Om vi fortsätter i den takten som vi har gjort de senaste åren, så är det ju ganska mycket större. I och med att vi nästan till har, ja, inte riktigt dubblat, men nästan per år de senaste 3 åren. Och det är inte någonting som vi kanske måste fortsätta göra, men det är kanske inte omöjligt heller. Jag vet inte om du svarar på frågan, men
jo då. Stort tack för att vi fick komma hit och besöka dig.
Ja, jättekul att ni kom.
Vi närmar oss slutet på det här avsnittet. Om du vill fördjupa dig eller läsa mer om Koenigsegg, så finns det massor med artiklar på nyteknik.se. Alla våra avsnitt i den här poddserien finns på Acast, iTunes, Spotify och givetvis då också på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera, så missar du aldrig något avsnitt. Har du åsikter om innehållet, så kan du som vanligt mejla till redaktionen @nyteknik.se. Du kan även tipsa om ämnen och personer som du tycker att vi ska prata med. Tack för idag, vi ses nästa vecka. Hej hej!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.